Kommunens historia. Här guidar vi dig från den första kommunreformen år 1863 genom den andra kommunreformen och vidare till municipalsamhället, som slutligen blir dagens Årjängs kommun. Kommunernas uppkomst och sammanslagningar. Sedan medeltiden har det lokala samhället i Sverige organiserats i kyrksocknar eller församlingar runt om i landet. På landsbygden var det sockenstämman som var det beslutande organet. Första kommunreformen. Den första kommunreformen infördes 1863. En anledning till kommunreformen var att man ville stärka det lokala självstyret. Med grund i de gamla kyrksocknarna skapades det cirka 2453 kommuner i Sverige. Kyrkan fick i uppgift att ta hand om folkskolan och allmän barnavård fram till början på 1900-talet. Från år 1863 hade varje vuxen svensk medborgare, man eller kvinna som betalade skatt i kommunen, rösträtt på kommunalstämman. Det var beloppet på skatten som bestämde hur många röster snedsträck fyrka du hade. Ju mer pengar, ju mer makt. De första kommunalvalen med allmän och lika kommunal rösträtt genomfördes år 1919. I början på 1900-talet förändrades samhället. Fler flyttade in till städerna, vilket ledde till ett minskat skatteunderlag för små kommuner. 1943 hade mer än 500 kommuner mindre än 500 invånare. Andra kommunreformen. År 1952 inleddes den andra kommunreformen. Från 2281 slogs de ihop till 816 storkommuner. Denna reform visade sig ganska snabbt att den varit för försiktig, så 1971 inträffade en ny sammanslagning och 282 kommuner återstod. Municipalsamhällesreformen. Municipalsamhällesreformen kom år 1900 och innebar bland annat att invånarna skulle betala kommunalskatt men även en municipalskatt. De skulle även ha samma beslutande gång som kommunerna, municipalfullmäktige och municipalnämnd. Sammanslagningar som slutligen blev dagens Årjängs kommun. År 1863 bildades Töcksmarks, Västra Fågelviks, Östervallskogs, Blomskogs, Holmedals, Karlandas, Trangskils, Sileruds och Silbodals kommuner, de som idag är Årjängs kommun. Silbodals kommun och Årjängs municipalsamhälle 1924-1940 slås ihop år 1941 och bildar Årjängs köping 1941-1970. 1952 slogs Töcksmarks, Västra Fågelviks och Östervallskogs kommuner ihop och bildade Töcksmarks kommun 1952-1973. Blomskogs, Holmedals, Karlandas och Trangskils kommuner slogs ihop och bildade Holmedals kommun 1952-1970. Holmedals och Sileruds kommuner tillsammans med Årjängs köping bildar år 1971 Årjängs kommun. År 1973-74 slås Årjängs kommun och Töcksmarks kommun ihop och bildar dagens Årjängs kommun. Kulturhistoria och kulturarv. Utforska Årjängs kommuns historia och kulturarv från tidigare generationer såsom byggnader, föremål, traditioner, berättelser och kunskaper. Årjängs kommuns bildbank. Bildbanken innehåller fotografier som skildrar liv och företeelser i Årjängs kommun. I bildbanken kan du ta del av kommunens historia från strax före sekelskiftet 1900 till 1980-talet. I SOF, Institutet för språk och folkminne. Folke är en digital arkivtjänst där du kan ta del av ett omfattande arkivmaterial från slutet av 1800-talet och framåt. Folke har utarbetats av ISOF och Nationella språkbanken är fortfarande under uppbyggnad. Du kan ta del av arkivmaterialet genom att söka, läsa, lyssna och transkribera det du är intresserad av. Ny stad vid Töcksfors. Idé från 1763. Under 1700-talet fanns det förslag att anlägga en ny stad vid Töcksfors kyrka. Handel och hantverk var bara tillåtet i städer och man behövde en handelsplats för livsmedel och andra varor för att slippa åka till Åmål eller Halden. Projektet Årjäng på 1950-talet. Årjäng på 1950-talet är ett projekt med ambitionen att återge hur det såg ut i Årjäng på 1950-talet. Fotografier blandas med berättelser och anekdoter. På första sidan kan klicka dig fram via rubrikerna. Om det är första gången du använder dokumentet klickar du först på rubriken Läs detta först. Kontaktuppgifter till projektansvarig Anders Svensson 070-331-49-43 Anders i Lindesberg @agmail.com. Liten historiebok. Trakten omkring Årjängs kommun ingår i de djupa skogsbygder som med sina otaliga sjöar och forsar ingår i det svensk-norska gränslandet. Wikipedia. Årjäng och Töcksfors i Nordmarken. År 1540 skrevs namnet Årjäng som Arsange. Å, det betyder just å, vattendrag, och syftar på Silbodalsälven som, just i Årjängs tätort, mynnar ut i sjön Västra Silen. Schange syftar på gångväg, eller spångbro. Årjäng var alltså platsen där man lättvindigt kunde ta sig över älven. Töcksmark skrevs 1344 Tygsmark och tolkas som gränsskogen, marken, kring sjön Töck. Sjönamnet betyder tjock, vilket kan syfta på en tät växtlighet runt sjön. Namnet skrevs tills början av 1900-talet till Yxmarks socken. Töcksfors blev namnet på Töcksmarks kyrkby. Fornfynd. Området som nu är Årjängs kommun har varit bebott under mycket lång tid. Det visar de många fornfynden som har gjorts, bland annat på ön Hästholmen i sjön Foxens stora led där en boplats upptäcktes. Där har man påträffat, förutom avslag och föremål av flinta, bland annat dekorerad keramik och brända djurben från bäver, älg och fisk. Benen från älg har kunnat dateras till omkring 3500 till 3000 före Kristus. Den påträffade keramiken visar sig komma från minst 9 olika kärl från den så kallade trattbägarkulturen. Fynd av sådan keramik är ovanlig i Värmland och är bara känd från ytterligare en plats i länet, nämligen från Brynjelsbyn i Töcksmark. Hällmålningar. På flera öar i den norra delen av sjön Stora Le har även hällmålningar från stenåldern upptäckts. Alla är förlagda på tämligen svårtillgängliga platser på branta bergstup invid sjön. Samtliga målningar är målade med en rödockra färg som framställdes genom att man blandade bränd rödockra, hematit, med ett bindemedel i form av fett, blod, ägg eller saliv. Det vanligaste hällmålningsmotivet är djurfigurer. Bland dem är älgar vanligast, men det förekommer även renar, hjortar, samt björnar och ormar. Men också människomotiv förekommer, skriver Värmlands museum på sin hemsida. Folktro och kristendom. På 1100-talet omtalas kommunens område som Nordmarken. Folktron i naturväsen som jättar, troll, vättar och älvor var fast förankrad i denna skogsbygdens befolkning. Den isländska historikern Snorre Sturlason beskrev på 1200-talet dessa bygder som orter styrda av troll och häxor, ett ställe där gott folk borde undvika att göra onödiga stopp. Kristendomen kommer dock sakta men säkert att förankras hos nordmarkingarna och på 1200-talet börjar kyrkor att byggas. Moderförsamlingarna i Nordmarken var, enligt Västgötalagen år 1280, Blomskog med annexen, Trankil, Silbodal, Vårvik och Torrskog samt Holmedal med annexen, Karlanda, Töcksmark, Östervallskog och Västra Fågelvik. Fejder och krig. Bygden var mycket fattig och krig och fejder mellan Sverige och Norge under danskt styre ledde under 1500- och 1600-talen till att gränsbyarna på svensk sida flera gånger brändes ned. Borgåsgubben. Borgåsgubben i Blomskog är uppförd av lösa stenar och står uppe på toppen av Borgåsen i Källtegen. På avstånd ser det ut som en man som står på vakt. Statyns tillkomst är okänd. Folksägnen berättar att den uppfördes under ofredstider på 1600-1700-talet för att skrämma fiender. Den skulle ge de anfallande en vision av en levande vaktpost. Uppifrån höjden, dit man tar sig på en upptrampad gångstig, har man en fantastisk utsikt över sjön Västra Silen. En omständighet som gav bygden en särställning var att här gick sedan gammalt en av landskapets huvudvägar över riksgränsen. Betydelsen blev särskilt framträdande under Karl den XII:s tid, som avsatt många spår i bygden. En av tre huvudvägar för anfallet mot Norge 1716-18 gick över Holmedals socken och Töcksmark. Även 1905 i samband med unionsupplösningen med Norge var det oroligt längs gränsen. Andra världskriget satte djupa spår hos gränsborna. Många norrmän flydde över gränsen längs de olika flyktingrutterna som gick genom skogar och över sjöar. Många gränsbor, både norrmän och svenskar, ställdes upp som gränslotsar och riskerade sina liv för att rädda människor som behövde ta sig över till Sverige. Övrig information. Årjängs kommun har en otroligt vacker natur, många sjöar och ett stort troll. Nordmarkingarna lever numera gott och trollet är en mycket vänlig figur som står och ler på torget, och han älskar alla barn som åker kana i hans svans. Kommunen har idag 9 församlingar. Silbodal, Sillerud, Blomskog, Trankil, Melenartsfors, Holmedal, Karlanda, Töcksmark, Västra Fågelvik och Östervallskog. I slutet av 1800-talet hade området som idag är Årjängs kommun nästan 20 000 invånare. Dagens invånarantal är cirka 10 000. Årjängs marknad har anor från 1600-talet med 2 marknader om året, en vintermarknad i februari och en höstmarknad i september. Det började, så som brukligt var, med kreatursmarknad och försäljning av matvaror. Dagens Årjängs marknad tilldrar sig en gång om året, alltid tredje helgen i september, och lockar många besökare med knallar, tivoli, utställningar, serveringar och trav. Årjängstrollet. Vårt kära troll föddes 27 maj 1972. Skapades efter en modell av konstnär Erik Hermansson, Bålsta, 1903-1976. Erik var också illustratör i Tore Skogmans bok Årjängstroll. Träarbetet är utfört av Gunnar Andersson. Idén till skapandet av trollet togs av bland annat Start 68, en förening som arbetade för ungdomsverksamheten i Nordmarken. Tore Skogmans saga och skiva Årjängstroll hade kommit ut i december 1971 och idén om ett troll som offentlig utsmyckning var kläckt. Sommaren 1972 stod Årjängstrollet färdigt och dess självklara placering var på torget där det fungerar som samlingsplats för underhållning och lek. Trollet är 8 meter högt och har 3,5 meter i skonummer. Troligtvis är Årjängstrollet Sveriges största troll. Trollet har även varit ute på turné i Sverige, bland annat Stockholm och Göteborg. Sin nuvarande placering vid torget intill hotellet fick trollet i samband med ombyggnation av Årjängs centrum år 2008. Historien om Klara. Det är många från både när och fjärran som känner till Klara Johansson och hennes konditori. Och Klaras goda vän Tore Skogman. Klara Johansson föddes den 25 juli 1902 i Våxlanda, strax norr om Årjäng. 1934 startade hon café, som så småningom blev Klaras konditori med personal och eget bageri. Bageriet blev långväga berömt, särskilt tårtan Klara special. Klara hade dock många strängar på sin lyra. Hon skrev och läste dikter, målade tavlor, var mycket aktiv i föreningslivet och inte minst, god vän med alla. Klara och Tore. En dag får Klara ett telefonsamtal från Tore Skogman. Han hade av en slump hittat hennes diktsamling och ville tonsätta. Vi minns kärlek på lasarett, Fröken Johansson och jag, och Baldersbrå, bara för att nämna några av Klaras och Tores örhängen. Men det blev mycket mera. Tores kontakter med Årgäng ledde till sommarhus, många vänner och ett starkt engagemang för kommunen. Klara gästade Hylands hörna, där hon på grund av en ond tå, blev rikskändis som Klara med tå. Klara Johansson har även gett ut sina dikter i bokform, några allvarliga och glada dikter, 1978 och Klaras kaffetårar, 1989. Tore Skogman har tonsatt Klaras dikter i Klara och Tore dikter blev visor och det föds en dikt. Klaras torg. I samband med att vårt nya torg invigdes under kulturnatten 2013 uppmärksammades Klaras konditori med en minnessten och enligt säker källa så ligger stenen där Klaras kassaapparat stod en gång i tiden. Viktor Sjöström. Den kände filmregissören Viktor Sjöström, Charlie Chaplins gode vän, föddes i Årgäng den 20 september 1879. Han dog den 3 januari 1960. Nationalencyklopedin om Viktor Sjöström. Sjöström var i tonåren verksam vid teaterscener i Finland och Sverige. År 1911 anställdes han av filmbolaget Svenska Bio, där han inledde ett mångårigt samarbete med Maurits Stiller och spelade huvudroller i flera av dennes filmer. Tillsammans blev de under 1910-talet de dominerande namnen under den period som brukar kallas den svenska filmens guldålder. Sjöström nådde en omedelbar framgång 1913 med Ingeborg Holm, en skildring av social utslagning och misär. Han regisserade och spelade huvudrollen i en rad internationellt uppmärksammade filmer, bland annat Terje Wigen 1917. Berga i vind och hans hustru, 1918, och Ingmar Sjönerna, 1-2, 1919. Den film som allmänt kom att betraktas som Sjöströms mästerverk var Körkaren, 1921, efter Selma Lagerlöf, fotograferad av Julius Jensson. Tillsammans med Stiller, Jensson och den blivande stjärnan Greta Garbo inbjöds Sjöström 1923 till Hollywood. Under namnet Seaström skapade han där en rad bildmässigt raffinerade filmer, bland annat Han som får örfilarna 1924, Den röda bokstaven 1926 och Stormen 1928. Hans tidiga verk väckte beundran för sin psykologiska realism, säkra personregi och rika naturlyriska inslag, med det expressiva nordiska landskapet som tonbotten. Sjöströms insatser i USA blev förebildliga genom det subtila bruket av filmiska grepp, till exempel övertoningen i Dröm och minnesbilder. Efter ljudfilmens genombrott medverkade han främst som aktör i andras filmer och som konstnärlig ledare vid svensk filmindustri. Ett sista, fint utmejslat rollporträtt gav Sjöström, som den åldrade läkaren Isak Borg i Ingmar Bergmans Smultronstället, 1957. Ur Bra Böckers film- och tv-lexikon, 1985. Viktor Sjöström, 1879-1960, svensk regissör och skådespelare, var den filmskapare som tillsammans med Maurits Stiller gav svensk film konstnärligt världsrykte åren kring första världskrigets slut. Det var Charles Magnusson som hämtade Viktor Sjöström till filmen från teatern. Och hos Svenska Bio lärde han sig de rörliga bildernas hantverk under några års hektisk producerande av melodramer i 10-talets konventionella stil. Bland hans tidigare film intar Ingeborg Holm en särställning genom sin uppseendeväckande sociala realism. 1917 blev premiäråret för Sjöströms konstnärligt målmedvetna nyorientering, markerad av filmatiseringarna av Henrik Ibsens Terje Wigen och Selma Lagerlöfs Tösen från Stormyrorpet. Ett litterärt kvalificerat underlag och en minutiös omsorg om miljöskildringen, nästan alltid i kombination med ett effektfullt utnyttjande av den nordiska naturens dramatiska egenvärden, blev hädanefter viktiga fundament för hans filmskapande i Sverige och för hans berömmelse i utlandet. Han utvecklade och fulländade den svenska stilen i exempelvis Berga i vind och hans hustru, filmerna om Ingmar Sjönerna och Körkaren, krönet på hans och på den svenska stumfilmens storhetsperiod. Vid det här laget hade emellertid Svenska Bio ändrat form och format och blivit bolagsjätten Svensk Filmindustri som anbefallde en ny produktionspolitik, spekulativt anpassad efter främmande, internationella konventioner. Sjöström försökte en tid, delvis i samarbete med författaren Hjalmar Bergman, tillmötesgå de nya kraven, men med tilltagande vantrivsel. 1923 lockades han över till USA för en ny filmkarriär. Som Victor Seaström verkade han i Hollywood till 1930, och han befäste sin ställning som en av konstartens största personligheter med åtminstone tre klassiska verk, jämförliga med hans mest lysande svenska, Han som får örfilarna, 1924, Den röda bokstaven, 1926, och Stormen, 1928. Vid tiden för ljudfilmens genombrott återvände han till Sverige. Efter ett decennium av relativ tillbakadragenhet blev han konstnärlig ledare för SFS filmproduktion under 40-talet och kunde ägna faderlig omsorg åt framförallt den uppåtgående Ingmar Bergman. Under praktiskt taget hela sitt liv, USA-perioden undantagen, var Sjöström också verksam som aktör, både på scenen och vita duken. Av de mer än 40 filmrollerna hör några till de mest lyskraftiga och gripande i svensk film överhuvudtaget, till exempel David Holm i Körkaren och Isak Borg i Ingmar Bergmans Smultronstället. Till minne av Victor Sjöström. Under Kulturnatten 2006 invigdes skulpturen till minne av Victor Sjöström. Skulpturen beskriver fyra scener ur Victors mest berömda filmer, Körkaren, Smultronstället, Ingeborg Holm och Börje Ivind och hans hustru. Skulpturen uppförd av konstnär Kjell Sundberg. Stångjärnshammare och järnbrukstid. Järnframställningen var viktig för Sverige under 1700-1800-talet och stora malmfyndigheter gjordes bland annat i Bergslagen. Det gick åt stora delar skog för att göra kol till järnbrukens ugnar, och myndigheterna blev oroliga för att skogen inte skulle räcka till. Det bestämdes att det inte fick anläggas fler järnbruk i Bergslagen, utan de skulle placeras i skogsrika områden, bland annat till bygderna väster om Klarälven. Miljöavgränsning nedre Slussen. Kraven för att få anlägga ett järnbruk var stora. Platsen måste ligga vid ett lagom stor utbyggbart vattenfall för att driva både hammare och blåsbälgar. Det måste även finnas möjlighet att frakta råvaror och färdiga produkter. Kolningen fick inte heller inkräkta på den, för staten, viktiga timmerhandel. Vidare krävdes kapital och en kunnig ledning, samt duktiga yrkesmän. Järnmanufakturverk i Töcksfors. Redan 1749 ansöks det om att få anlägga ett manufakturverk vid forsen i Töcksfors, som till synes uppfyllde kriterierna. Ansökan får avslag, troligtvis för att inte riskera att skogen gick till eldning i järnbruket istället för till den viktiga timmerhandeln med Uddevallas sågbruksintressenter, som sedan mitten av 1600-talet skulle få allt timmer från Nordmarken för export. Äntligen tillstånd. Under 1777 och 1788 görs ytterligare ansökningar som får avslag. År 1797 får äntligen prästen Sven Dahlman från Holmedal och regementskrivaren Anders Atterberg från Liane tillstånd för två knipphammare och två spikhamrar för järnmanufakturverk vid Töcksfors. Spikhammaren. Spiktillverkningen kom snart igång. En spiksmed skulle enligt anställningskontraktet smida 18 000 fyrtums spik och 22 000 tretums spik varje vecka. Spikhammaren drevs av ett vattenhjul som slog 12-18 slag per varv som vattenhjulet gjorde. Smeden jobbade 12 timmar om dagen och var tvungen att utnyttja varje hammarslag. Nya ägare. År 1830 får Töcksfors järnbruk tillstånd att utsmida ämnesjärnet och vågföra det med stämpeln A. A. Anders Atterberg. Följande år byter järnbruket ägare ett flertal gånger. Långelanda tingshus. Detta tingshus jämte tillhörande arrest- och arkivlokal är belägna norr om Årjäng inom Långelanda by utefter den bygata som löper parallellt med vägen Årjäng-Arvika. Tingshusbyggnaden. Tingshuset byggdes 1802 och var i bruk till 1936. Det är en envåningstimmerbyggnad med rödmålad brädfodring och valmattak, inrymmande en stor tingssal samt kök och övernattningsrum för häradshövdingen med flera. Tingssalen rymmer bland annat domarbord och en halvrund bänk för nämndens ledamöter. Häkte och arkivbyggnad. Intill ligger ett litet häkte och en arkivbyggnad som byggdes på 1920-talet.